Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med
Per Lundevall.
Och vi sitter i
Sinnernas trädgård ja, i Vasastan.
Verkligen.
Vi sitter i solen faktiskt.
Ja, härligt. Vår inspelning som vi gjorde funkade inte, så nu fick vi göra det igen och då blev det här ute.
Ja, exakt. Jag tror att det kommer bli ännu bättre än förra gången.
Ja, vi var så trötta.
Ja, precis. Och sen så också har vi repeterat vad vi ska säga en extra gång. Det kommer
bli
härligt.
Jo, det är bra. Jag sov dåligt i natt så jag känner mig lite vimsig. Men
du sa att du är lite piggare när det gäller ansiktet, liksom förlamningen och sådär.
Förlamningen är...
Det går åt rätt
håll. Jag tycker det går bra. Jag träffade en av mina bästa kompisar igår och hon trodde att jag var förlamad på andra sidan.
Jaha, okej. Okay. Vad bra.
Ja, det är ett gott tecken.
Verkligen.
Ja, hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Jag kommer gå på ett nytt spännande uppdrag här på måndag.
Just det.
Så att jag förbereder mig lite inom det, bland annat. Sådär. Ta lite lugnt.
Ja,
faktiskt.
Njuter av tillvaron.
Njuter av tillvaron, ta en extra så här, meditation. Ja. Liksom.
Vad härligt.
Mm.
Jag tycker att det passar med att för den vi ska intervjua sen att ta upp det här med Josefin Nilsson. Och det känns ju inte som man vill ha inte sagt någonting.
Nej. För det... Nej, och det handlar ju precis om tjejers och kvinnors utsatta situation och roll i samhället. Det vi refererar till är den här dokumentären då på, som SVT har gjort om Josefin Nilsson som gick bort 2016.
Jag hade inte jättebra koll på henne innan och det skrämmer ju en att sånt där bara försiggår.
Ja, jag hade faktiskt ganska genom min mamma faktiskt. hon älskade Josefin Nilsson. Och det är ju väldigt många. Alltså hon var ju folkkär från första minuten på 80-talet. Ja, talangfull.
Ja.
Otroligt duktig på både sjunga och men stå på scen.
Ja.
Riktig five star.
Liksom. Ja.
Och nej, men när jag såg den här dokumentären, alltså jag, dels var det på Gotland där jag är, ja, men det var andra sommar var jag, var familjen där. Vi lyssnade på Ainbusk Singers, min mamma liksom. Och de där bilderna, så då kommer min mamma in och det var väldigt, det var en stor del. Ainbusk Singers var en stor del av min uppväxt.
Men gud.
Ja, men på 80-talet liksom.
Jag tycker liksom att det var så himla sjukt att som vanligt då så får hon massa kärlek i sociala medier till exempel.
Mm.
Men efter döden, att det var synd. Men alltså det gick väl inte att göra någonting innan. Men man hade bara velat liksom...
Ja, men jag bara önskar att hon alltså på något sätt skulle kunna fått hjälp.
Ja.
Och stöd att ta sig ur den här uppenbart destruktiva förhållandet hon hade.
Men att hon blev så sjuk av hans...
Ja, och nu kan vi inte veta vad det här är, men alltså det är ju sjuka beteenden, det kan man ju lugnt säga. Och det här är ju liksom, är, alltså vad vet jag. Men det låter som det, alltså hon blev ju 50 år gammal och levde under terror. Liksom.
Ja, men jag tänker att det finns liksom små bitar av det där i många relationer.
Ja.
Alltså, det är det som,
det är, det som är läskigt.
Ja, det är som är så... Det är många som kväver sig själva och liksom, och jag tycker det är så här onödigt att hänga ut vem han är och sådana saker, alltså det vet ju alla redan, men egentligen så är inte det vidkommande, alltså det är så här, det är klart att han inte ska få stå på Dramaten, det tycker jag är osmakligt, men
jag håller med.
Men jag tycker samtidigt som när folk lägger upp honom så blir det så här, ja, det är en sjuk människa till liksom. Ja. En väldigt sjuk människa.
Ja. Ja, men det här
man
är ju...
inte tycker om. Liksom, men man behöver inte skylta med honom.
Nej. Nej, och det, jag tänker så här. Om Josefin ska inte ha levt i onödan. Eller, alltså, vad kan vi lära oss av det här?
Ja.
Alltså, det är där jag tänker liksom, i framtiden.
Ja.
Vad kan kvinnor och män lära sig när det gäller såna här typer av relationer? Och det är ju så att man har ju... En viss del av det här mörkret finns ju i alla relationer. Liksom.
Ja.
Och att blunda för det, det kan ju möjliggöra att det här mörkret sprider sig i relationen och den blir sämre. Mm. Det behöver inte bli
Men jag tänker sämre. Också arbeta med din egna mörker. Det är väl det man kan göra.
Och bli medveten om det, tror jag. För att sen kunna göra... Man kanske inte måste göra så himla mycket åt det. Men just att man inte spelar ut sitt mörker på någon annan.
Nej.
Man kan ha mörkret i sig och se när det dyker upp. Och sen så behöver man inte trycka ut ångest i destruktivt beteende mot någon annan.
Nej.
Utan man kan väl behålla det mera i sig och jobba med det. Men det här är inte lätt alltså.
Nej, det är inte lätt.
Det här behöver man ju hjälp. Det finns säkert någon i närheten som du har förtroende för.
Mm.
Alltså det här gäller alla åldrar. Det låter som jag sitter och pratar så här, bullen liksom. När det är så här, ungdoms... Så här, men om man är ung så finns det alltid kanske någon som har mer förtroende för. Mm. Men också äldre. Alltså har man en väninna eller en kompis, en vän. Och det här, jag vänder mig till både män och kvinnor.
Jag tror vad vi kan göra också är att våga gripa in. För det måste... Jag vet att det var ju folk som såg att han var inte från vettet och misshandlade henne och sådana saker. Men folk vågar inte.
Nej.
Det måste vi göra. Mm. Alltså det är så väl här, det.
Civilkurage.
Ja, ja.
Om man tycker om någon så vill man väl se till så att den personen mår bra.
Men han var ju kanske så här kreddiskådis, de vågade.
Ja, han hade ju väldigt stor makt.
Ja.
Han hade väl liksom makt att säga, nej men du är obekväm, du får inte vara med i den här uppsättningen.
Ja, precis.
Och då är det så här, det är ju en person då som kan göra så att du blir av med jobbet.
Och det är ju därför den här, nu kommer inte jag ihåg vad han heter, men han... Jag är inte så bra på svenska skådisar. Men han skrev så här, jag skriver det här även om jag förlorar jobbet.
Ja.
Ja, det
och det är
jag
det som är
bra.
Det som man det behöver som göra.
Är, ja. Och det är därför...
All cred.
Vad heter det? Dramaten, liksom, jag tycker det verkar hända väldigt mycket kring Dramaten, men det är bara en spegling av vårt samhälle. Så att det...
Fast jag tror att det är, jag ska säga så här, det är nog en av de värre arbetsplatserna,
ja,
med de sakerna man hört tidigare, ja, också. När det gäller, liksom, jag kan säga så här, HR-avdelningen, ja, de som tar hand om människorna, de, om de inte jobbar på övertid så kanske de behöver göra det.
Ja.
För att det här är ju liksom, man kan inte säga att så här, ja, men så här är resten av samhället. Jag tror fan,
nej,
det är värre i det här.
Jag vill, alltså, hade vara det här... snäll nu.
Ja, ja. Nej, det finns ingen anledning, nej, tycker jag.
Men kanske några som lyssnar, du vet. Vi hade ju Steve, kommer du ihåg? Han kanske har spridit.
Ja, men han håller väl med.
Ja, ja.
Oh, det är nog många som håller med, men som inte vågar. Och det förstår, ja, man, för det, ja, är ens jobb. Jag menar... Man vill inte,
nej,
sticka
men
ut
gud,
taka.
Alla, det är pengar. Det är pengar det handlar,
ja,
om. Alltså,
bröd
överlevnad.
På bordet,
ja. Ja, så att överlevnad och flocken och allt, ja, det här, det handlar ju om det. Så man kan inte, men om vi alla liksom arbetar,
ja,
på det.
Ja. Organiserar oss.
Ja.
Jag menar, det är därför det finns fackförbund och det finns vad heter det, ja, skyddsombud och arbetsmiljögrupper och sådana saker.
Och lite därför vi ska inte intervjua idag.
Ja,
finns.
Precis. Ja, vilka ska vi intervjua då?
Ja,
bara,
men det
nu
är
kör
så
vi bara
härligt.
Direkt över här till
Tjejzonen. Ja, men jag tyckte det passade så bra.
Ja, precis. Organisera sig och stöd. Ja. Tjejzonen, ja.
Ja.
Vad är det för några då?
Tjejzonen startades av en som heter Tintin. Och hon, det var många år sedan. Hon satt hemma i sin lägenhet och hon kände att hon ville göra skillnad för unga kvinnor, eller
just
tjejer.
Det, tjej.
Och därför heter Tjejzonen.
Mm.
Och då tog hon emot samtal från tjejer som behövde prata om allt, ångest, övergrepp, alkohol, vad det än kan vara. Och nu har de ju växt.
Mm.
Och nu är de ju många anställda. De vänder sig till 10-25-åringar.
Ja, mellan 10 och 25 får, ja, man kontakta dem.
Via chatten.
Just det.
Ja.
Nu har det gått från telefon till chatt.
Ja, och så bra.
Ja, det är jättebra. Och det är många volontärer som, ja, sitter och svarar och pratar och chattar då,
ja,
på Tjejzonen. Och tar emot då, ja, men allt mellan himmel och jord som tjejer behöver prata om, helt enkelt.
Verkligen. Och det är så, ja, helt otroligt bra och ligger så mycket i linje. Du och jag har ju små tjejer som,
ja,
snart kommer kanske liksom dyker på sådana problem.
Ja, och då är det väldigt bra med ett komplement till, ja, föräldrar. Så, ja, man hoppas ju att ens barn vill prata med en som förälder. Eller med någon i skolan. Eller, ja, i värsta fall liksom så här bupp på... Sådär. Men Tjejzonen är oberoende,
ja,
alla de här, vilket gör att de har ingen plikt att rapportera någonting,
nej,
till någon annan myndighet eller någonting, utan det här är helt säkert att,
ja,
kontakta.
Och vi har då talat med
Anna Garvander,
ja,
och hon vi hade ett jättetrevligt,
ja,
samtal,
verkligen.
Och hon har ju hållit på väldigt länge inom biståndssfären liksom. 16 år hon på med bland annat, hon varit i Afrika och gjort projekt där.
Ja, mycket olika grejer. Hon kändes, ja, otroligt erfaren och trygg,
ja,
i sin roll.
Vi kände oss trygga.
Ja, verkligen. Ja, jag blev ju, att träffa henne ville jag ju själv vara en sån här som tar emot chatt. Nu,
precis,
nu i efterhand så kanske jag inte har tid med det, men,
nej,
det kändes ju verkligen så.
Oh, ja. Nej, men inspirerande. Mm, jag kände mig också inspirerad. Mm. Verkligen. Ja, men då lyssnar vi på intervju med Anna Garvander på Tjejzonen. Hej Anna Garvander på Tjejzonen. Välkommen till Prestationspodden.
Tack, tack för att jag fick komma.
Egentligen är det vi som får... vi är ju på besök hos dig egentligen.
Ja, men det är superkul att ni är här. Vi sitter ju i våra lokaler i Hägersten.
Just det. Ja, jättefina lokaler, måste jag säga.
Ja. Mm. Vem är du och vad är Tjejzonen för något, tänker nog folk?
Precis. Ja, men precis. Vem är jag och vad gör jag? Nej, men jag är en driven tvåbarnsmamma från Örebro med stort engagemang för rättighetsfrågor, kan man säga. Och nu jobbar jag ju på Tjejzonen. Och vi är en stödorganisation för tjejer som mår dåligt eller för tjejer som vill höra av sig i frågor som är viktiga för dem.
Och hur, vad är det för åldersspann på de tjejerna?
Ja, målgruppen som vi har är alla som identifierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år.
Mm.
Sen de som hör av sig allra mest är i den övre tonåren eller runt 14, 15, 16, kanske 17 år.
Hur kom det sig att ni startade Tjejzonen?
Ja, Tjejzonen startade för 20 år sedan, 1998, av våran grundare Tintin Strandman, som är en fantastisk person och eldsjäl. Mm. Och hon startade den hemma i sin lägenhet. Och det var ju på den tiden man hade liksom telefon. Idag har vi ju chatt. Och på den liksom vägen nere. Så Tjejzonen har ju växt från att vara den här enmansorganisationen och en frizon för tjejer till att vi är idag en professionell organisation. Vi är nästan 14 anställda och ja, vi är en förening helt enkelt.
Mm. Fantastiskt.
Men alltså på 20 år så från en eldsjäl och sen så har ni byggt upp den här verksamheten. Det är fantastiskt. Hur många är det som kontaktar er?
Ja, men det är cirka 10 000 eller knappt 10 000 tjejer per år. Och det är antal kontakter. Så man kan ju kontakta oss via våran chatt som är anonym och kostnadsfri. Där får man chatta i de frågorna som man vill. Och sen har vi annan verksamhet också. Så att det är just antal kontakter som gör att vi är stora.
Mm. Ja, det är ju jättemånga. Om det är bra eller dåligt, det kan man ju verkligen diskutera.
Ja, nej, men så är det ju. Egentligen skulle man ju inte vilja ens att vi fanns den här typen av organisationer. Men det är ju ett mått på hur samhället ser ut idag. Ökad psykisk ohälsa. Den ökar hos gruppen unga och hos tjejer i synnerhet. Och det ser vi ju här på Tjejzonen. Så att det är ju ett kvitto på att vi behövs och att vi har så många kontakter då varje
just det.
År.
Men vad var det Tintin såg då i sin... vad var det hon ville? Det här måste jag göra någonting åt. Vad var det?
Ja, hon hade en väldigt stark personlig drivkraft. Och hon tyckte inte då, 20 år sedan, och kanske inte idag heller, att det fanns riktigt någonting som Tjejzonen. Att skapa en frizon för tjejer. Där man får berätta sin historia eller den saker man vill ta upp och få prata till punkt. I ett liksom forum eller ett format som är ett komplement till allt det andra som finns. Vi har ju skola och vi har vård och det finns psykiatri och BUP och så vidare. Men hon ville skapa en frizon för tjejer som hon upplevde själv inte fanns. Så hennes mamma var sjuk i Alzheimers och väldigt ung blev sjuk.
Usch.
Och där fann hon att det som patientföreningar och så vidare, det var ju liksom inte gjort för unga tjejer eller för barn. Nej. Man är oftast mycket äldre. Mm. Och hon hade andra personliga erfarenheter av övergrepp och ätstörningsproblematik.
Mm.
Så att det var från den drivkraften Tjejzonen startade.
Men då, hur, det är ju många som kontaktar er. Och hur hanterar ni stress? Alltså det måste ju vara stress och press. Vi börjar liksom, vilka är det som sitter på andra sidan chatten? Och om någon kontaktar er, vem är det som sitter här då och svarar?
Ja, men precis, vi kan reda ut det lite.
Mm.
Ja, men vi, alltså att vi är en 14 personer som jobbar här. Och vi sköter ju alla de här kontakterna. Men de som direkt tar emot samtalen i chatten till exempel, det är alla våra fantastiska volontärer. Så vi har en 250 volontärer per år.
Mm.
Som vi har då rekryterat och intervjuat så att de är lämpliga volontärer. Vi utbildar dem. Man får både en grundutbildning och sen får man en utbildning för det särskilda uppdraget. För det skiljer sig åt om man ska sitta i chatten.
Mm.
Eller vi har också en annan typ av stöd som är stöd i längre relationer.
Är det liksom person till person? Eller
ja,
är det...
men precis. Då parar vi ihop.
Då träffas man.
Mm. Exakt. Då kan den här stora systern, vår volontär, träffa den som är stödsökande lilla syster. Vi har en liten del av verksamheten där man får träffas liksom, i verkligheten på stan i Stockholm. Men den största delen av att man träffas, det är också över webben. Men skillnaden där är ju att då ser man ju varandra.
Mm.
Och man har den här personliga relationen. Och då ses man kanske på webben eller Skype eller på något sätt en gång i veckan.
Mm.
Och det erbjuder vi en ett år. Och för att man ska klara av det där, så vad är det som händer i de här samtalen? Det är ju inte så att de flesta hör av sig så här, vill berätta hur bra de mår eller hur kul det är i skolan, utan man kommer ju hit i svåra och tunga ämnen som rör ångest, oro, nedstämdhet, depression. Många samtal handlar om våld, övergrepp, sexuella övergrepp. Och det utbildar vi ju våra volontärer i. Att alltså, vara beredd på det här i samtalsämnen. Och för att man ska orka det är ju en superbra fråga, så jobbar vi jättemycket med en metodik och att stötta då våra volontärer eller stora systrar i att herbergera den här kunskapen. Sitter man i chatten till exempel så är ju, då vet man ju inte alltid hur det gick för en tjej. Hon kanske berättar en historia och sen så är det chattsamtalet slut.
Precis.
Och då är det viktigt att man som volontär får vila i att men nu gjorde jag ett jättebra samtal den här kvällen.
Ja.
Jag gjorde så gott jag kunde. Jag lyssnade på ett respektfullt sätt. Jag var närvarande i det här samtalet. Och det är liksom en hjälp.
Mm.
Men det är såklart det är mänskligt att fundera vidare och vad hände sen och så vidare. Men vi stöttar våra volontärer jättemycket i det.
Det låter verkligen som ni liksom har ett tänk om, som du säger, en metod kring det här.
Kan du ge ett exempel då på hur ett sånt här, någon som ringer in, vad
kontakter.
Ringer. Varför? Man är så old school. Det är liksom ringa som okay, man kan.
Vi kommer säga ringa, men det, egentligen det är det chatt. Chatt. Så ni får översätta själva.
Vi är för gamla för det. Chatt liksom.
Ja.
Ja. Nej men... Ja. Men vad kan det liksom vara för...
Om vi tar ett exempel på någon ett vanligt som har, samtal.
Ja, eller vanlig chatt.
Bara så att
chatt.
Vi får exempel här och hänga.
Ja, men jättebra fråga. I chatten så... Och vi för ju statistik. För vi vill ju också veta.
Men allt är anonymt måste jag säga.
Eller? I chatten är det anonymt. Sen om vi chattar och skriver... Jag heter Anna.
Ja, det kan man inte styra över.
Nej. Det är ju helt okej. Då har ju den tjejen också valt att dela det.
Ja, precis. Mm.
Ja, i chatten så den har vi öppen på kvällar mellan 8 och 10. Så det är ju 2 timmar. Det är ju liksom inte en hel kväll. Och det gör att de svåra samtalen eller det man vill prata om, det kommer ganska snabbt i chatten.
Mm.
Man sitter inte och chattar en timme om hur det var i skolan och sen kommer det här ämnet. Utan det brukar komma ganska tidigt. Vi vet också att, och det är för det vad tjejerna säger till oss, att det här är första gången man har berättat. Det kan vara att ha berättat om ett övergrepp. Det kan vara ett sexuellt övergrepp eller ett annat våldsövergrepp. Det kan vara pedofili, det är våld inom hemmet och så vidare. Och i chatten kan man säga att det är inte så för alla tjejer, men för många är det kanske det är första gången man berättar och första gången man får liksom öva på sin historia. Att sätta faktiskt ord och benämna det man har varit med om eller blivit utsatt för. Och vi kan då lyssna tillbaka och tacka för det här förtroendet. Och vad fint att du har berättat nu. Jag är med dig i den stunden. Kan jag också fråga, finns det någon annan du kan berätta för?
Just det.
Och då kan det ju vara så att den tjejen tycker eller känner då att nej, det finns det inte. Jag har ingen annan jag kan prata med. Men sen kan vi se att en del kommer tillbaka. Vi kan ju också märka, eller det är anonymt, men vi kan ändå märka att tjejer kommer tillbaka. Och då får de öva på sin historia lite till. Mm. Kanske berätta några fler detaljer eller så. Så att chatten kan också fungera på det här sättet att man får öva på sin historia. Och efter ett tag kanske man faktiskt är redo och har kommit på, jo men det finns ju någon jag kan prata med. Det är ju den där kuratorn på skolan, kanske inte är så tokig ändå, eller... Man har någon annan i sin närhet. Så där kan vi också fylla den funktionen. Mm. Att, för är det ett brott som har begåtts, en våldtäkt till exempel. Det är ju väldigt bra om den anmäls så att den här tjejen får gå vidare med det. Men det är ju inte våran roll att hoppa på liksom, lösningen. Utan vi sitter och vi lyssnar och vi tar emot de här berättelserna. Men sen vet vi att flera tjejer känner sig stärkta.
Mm.
För att just lyssnandet har en väldigt också läkande och helande kraft. Mm. Det har vi forskning, det finns evidens på det. Att det är en väldigt stark metod i sig då.
Jag kan tänka mig också att... det är så här, kommer ni med några råd? Eller liksom pekpinnar om man ska vara liksom...
Nej men ja och nej. Det är verkligen inte i vår metod. Metoden går ut på nästan motsatsen. Att inte sitta och... och att hålla tillbaka det där, för vi vill ju så gärna, tänk att det är mänskligt, vi vill ge råd och kanske man sitter i chatten och har mycket livserfarenhet och utbildning och vad det nu kan vara, men metoden är inte att liksom hoppa på det där rådet och jaha, du berättar det här, jag tänker si och så. Men det är såklart att om man har en fråga eller i ett samtal att jag funderar på hur jag kan gå vidare eller jag bor i den här lilla orten, vad kan jag vända med? Så då kan vi ju såklart ge råd om det.
För ni har inte så här som grej att ni slussar vidare, utan de, ni är en lyssnande chatt. Alltså lyssnande, det är det som är
funktion.
Grejen.
Ja,
precis, ja. Lyssnande organisation kan man säga.
Ja. Mm.
Nej, och i och med att vi är inte hör till liksom den till vården på det sättet, så har vi inte heller anmälningsplikt. Det är också en sak som gör att vi får väldigt många förtroenden.
Just det.
Och en del tjejer kan vara det här att vi är ett komplement till vården, före, under och efter. Det kan vara tjejer som hör av sig som kanske är inskrivna som, eller som har kontakt med BUP och känner att men de vill ha någonting mera, eller de vill bli lyssnade på till punkt utan ett dummande. Alla känner inte att de får så bra bemötande i vården heller, tyvärr. Så sådana historier får vi också ta emot.
Men jag tänker, ja, jag som coach då ska ju inte ge så mycket råd. Det händer ju att jag gör det. Vissa situationer kan man ju göra det och vissa. Och mycket håller jag ju tillbaka. Men jag kan ju ändå se att de går vidare, att de kommer på det själva, att det liksom går upp ett ljus och... nej, jag skulle det kliar inom mig att om jag skulle ha någon där på andra sidan som jag visste inte mådde bra, att det måste vara, ja, ni har ju era strategier för det, men för mig känns det ju tungt eftersom inte jag har de strategierna liksom.
Nej, men precis, men där och det är ju så, de här samtalen är ju så olika, och nu pratar vi mycket om chatten. Vi kan berätta lite mer om det här relationsstödet vi har också, där man bygger en relation, och där kan man ju kanske komma i en annan typ av samtal helt enkelt. Det är ju samma personer som möts under ett år, antingen på det här sättet att man möts då på stan i Stockholm eller på webben. Men det är ju också en teknik att försöka bolla tillbaka, för lösningen kan ju också finnas inom oss, och att det tror ju vi verkligen på, att alla de här tjejerna har ju hamnat kanske i en situation. Det är ju inte utsatta tjejer. Det är tjejer i en utsatt situation oftast. Mm. Vi har jättemycket kapacitet och styrka inom oss. Så att försöka hitta det. Och hitta vägar fram. Och fråga vad kan vara nästa steg för dig. Och,
Det är fantastiskt.
Men det är såklart också bara ett exempel i... när man har en historia om det kan vara ett övergrepp, säg att det är ett sexuellt övergrepp, där kanske berättelsen är mycket att det här hände mig, eller jag var så full och jag vet inte riktigt vad som hände, och det var den där festen, eller vad det nu är. Och all den här skammen och skulden som ligger hos tjejerna, det här kan ju vi vara med jättemycket, att hjälpa dem att lägga skam och skuld där den hör hemma,
hos precis.
Förövaren.
Ja.
Och där har vi ju sett, det är ju väldigt intressant nu efter MeToo, att andra tjejer och kända kvinnor och de här skådespelarna och allt vad det är, att andras berättelser hjälper ju de tjejerna som kommer till oss också. Alltså, berättelsen har ändrat karaktär lite till att men jag förstår att jag är utsatt för ett brott.
Gud vad fantastiskt.
För det är det som jag tänker att ni kan hjälpa till med. Det här är det du berättar, bara så du vet, är det olagligt, kanske ni kan säga. Jag vet inte. Gör ni det ibland?
Ja, men det kan man absolut säga. Ja,
men med MeToo så blir det, medvetenhetsgraden kring liksom våldsbrott och övergrepp har ökat alltså.
Heja alla kändisar som går ut med det då. Det är fantastiskt.
Mm. Ja. Nej, men vi ser ju i statistiken, och det kan vi ju spekulera lite om, men efter MeToo liksom ett år, och nu ett år in till igen, så ser vi ju att antal samtal i våran chatt, men även i de här längre relationerna som handlar om sexuellt våld och trakasserier kan det ju vara, har ökat markant. Och jag har ju ingen evidens eller sån forskning som jag kan säga att det beror på det och det, men vi ser ju en koppling till MeToo. Och nu har jag bara jobbat på tjejzonen ett år här, men jag har ju fått berättat för mig också när till exempel när tv-serien Skam sändes. Och det var ett visst ämne i Skam då som man tog upp. Då kunde vi se det sen den veckan efter i våran chatt. Så att det är andras berättelser hjälper ju också de tjejerna som hör av sig till oss att också förstå att de är inte ensamma. Det här är ett mönster, vi kan prata om saker i samhället och så vidare.
Just det. De som är store systrar då, som är volontärer, förväntas de dela med sig av sina livserfarenheter? Det behöver kanske inte vara någonting med övergrepp eller liksom sådana bitar. Är det så att man kan, är det man bara lyssnande eller i de här längre relationerna jag kan tänka mig att man kan stödja på olika sätt?
Ja, men det blir ju lite olika karaktär och i de här längre relationerna då bygger man ju ett förtroende. Det som är intressant tycker jag att då kan ju också, det kan ju handla om vart just den här lilla systern är i livet och vilken typ
självklart
av stöd.
Ja.
Hon kanske redan har då övat på sin berättelse och fått liksom sagt, sätta ord på det som har hänt henne. Så att i de här längre relationsstöden så, men då kommer inte den här kanske allvarliga saken i samtal ett.
Nej.
Utan det är en relation som verkligen byggs fram.
Mm.
Och våra storasystrar har ju också olika drivkrafter. Vi har ju ett exempel på det här med att liksom gräva mer från sina egna erfarenheter. Det är, vi har en särskild chatt för ätstörningsproblematik.
Okay.
Och också en mail som bemannas delvis av vår personal men också av volontärer. Och många som jobbar i den chatten har den här egna erfarenheten. Och sen har vi olika sätt att titta så man är igenom erfarenheten och att man är frisk. Så att man har en distans.
Just
man
har liksom kommit, man har bearbetat
inte,
den. Liksom.
Man har bearbetat det så man är inte mitt uppe själv i en ätstörning. Så ska man försöka hjälpa andra. Det är ju liksom omänskligt. Men det är ju
Jättebra. Att liksom,
jag vet vad du går igenom, typ.
Men för jag har varit där själv. Ja, det är kanske det som vården inte kan erbjuda. Just den här människa till människa utbytet. Alltså snarare stöd än råd. Så här, jag har ingen aning, jag är också människa. Jag har varit med om något liknande. Alltså, ja. Då kan man oerhört kraft i det.
Ja, men exakt. Och just i de där relationsstöden, då, då parar vi ju ihop det här med att vi kallar dem för systerpar och att det inte ska vara mer än 10 år emellan. Så att, men också att det ska vara 10 år så att man inte får en extra kompis, men man får heller inte en mamma.
Okay.
Medan är man volontär i chatten, då har vi ingen åldersgräns. Men i det här relationsstödet, det är ganska mycket knep och knåp med att matcha rätt.
Matcha,
då.
Ja.
Men det finns ett tanke kring mer ett systerskap. Och
nej, men för det här med MeToo och allting som, och nu Josefin Nilsson, och ni kanske kommer få.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Okay. Det kommer nog chattas in en del efter det. det har ju startat, tycker jag, som liksom från att kvinnor inte är lika mycket värda till att vi faktiskt börjar stå upp för oss själva. Det är någon revolution på gång, känner jag. Eller ja, det känner vi väl alla. Alltså det är ju en smärta i det för mig. Eller liksom, för man inser ju vad man har gått miste om under lång tid. En medvetenhet som man inte har haft som liten tjej och som tonåring och allting, till att idag får ni såna reflektioner från era chatt, de som kommer chattar in?
Ja, men absolut. Och jag tror att det här är bara min personliga reflektion kanske, att det finns ju en kraft och medvetenheten hos liksom unga tjejer idag och vad de pratar om, och att prata om psykisk ohälsa, att det skulle vara svårt, det kan ju vara svårt i en viss fråga, men det finns en helt annan medvetenhet och öppenhet, och det tjejerna säger till oss är ju, vi kan prata men ni måste ju lyssna. Det är ett väldigt starkt budskap i att inte känna sig lyssnad på av vuxenvärlden. Ja. Och vuxenvärlden kan ju vara mamma och pappa och skolan och i vården.
Vården tycker jag.
Vården kommer fram.
Vi är hårda mot vården.
Ja, jag är jättehård mot vården.
Vården lider av jättelånga
fast
köer.
De har ju dåligt, de kan ju inte hjälpa det.
Med ledningsstyrning och det är massa strukturella problem.
Och
liksom.
Pengar.
Nej, men då, det är därför bra att tjejzonen kompletterar.
Finns.
Verkligen. Finns. Om vi pratar om så här, man pratar ganska mycket i media och så där om symptom. Som så här, ja, men tjejer skär sig. Och sen så kan man liksom, sen är programtiden slut eller inslaget är slut liksom. Har ni liksom någon känsla, om vi pratar om så här, varför? Alltså gå ner lite på djupet här liksom. Mm. Varför, vad ska vi ta som exempel? Varför skär man sig? Det är ju någonting som har varit uppe i media.
Ja, men exakt.
Vad är mekanismerna bakom?
Jag vet inte exakt om jag kan svara på den frågan, men jag känner verkligen igen mig i det du säger, att vi stannar ofta vid symptomen och sen så var det färdigt på det inslaget, och att inte koppla ihop symptomen med faktorer eller yttre faktorer. Varför är tjejer eller unga idag, det gäller ju också killar, lider av ångest, eller varför skär sig tjejer? Det kan ha att göra med mobbing. Då behöver vi prata om det. Hur ser det ut i skolan? Vad är det för miljö i skolan? Vad händer där? Våld. Vi ser den kopplingen jättetydligt. Jag är förvånad över att inte fler pratar om den kopplingen. Tjejer mår dåligt. Kopplingen till våld. Och den våldsutsatthet i olika grader då som tjejer utsätts för. Så det vill jag gärna lyfta. Ja. Verkligen. Det här hänger ju ihop. Och inte alltid.
Nej.
Men,
och då blir det liksom, om man tittar bara på symptomen och inte djupare, då blir det liksom så här, då blir det ett problem, då blir tjejerna ett problem på något sätt, om de beter sig konstigt så här, man kan inte hantera det och så. Men om vi går liksom djupare på så här, men vem är det som slår, vem är det som är liksom det här, och titta på förövaren egentligen och inte bara så här, ofta har jag en känsla av att liksom att man fokuserar på liksom offren och så får de stanna och vara offer, de skär sig, medan man tittar på så här, jag skulle gärna vilja ställa många varför, det vill säga så här, okej, kopplingen till våld, varför slår killar eller kvinnor, företrädesvis är det ju män, är det någonting som ni har liksom grundat i liksom? Om man går två våningar ner här, varför?
Men vi har samma analyser, att symptomen, de har vi span på. Och en del tjejer lyfter också det till oss. Ja, man kommer till vården kanske för att man har en ätstörning, och så ska man behandla den ätstörningen och få ett annat sätt och ett annat förhållande till mat. Men du behöver ju ställa de där två, tre gångerna varför. Är det ett trauma bakom?
Ja, vad beror
det på? Och ofta så är det.
Ja.
Och vi har ju alla möjliga faktorer. Nu lyfter jag upp trauma, våld och mobbing. Men det kan ju vara, eller med en diagnos, en funktionsnedsättning,
trauma av ett diagnos.
Ja, men exakt. HBTQ-frågor, är man den man vill vara, etc. etc. Så där behöver ju, jag tror att det behövs en mycket mer utbildning i skolan och i vården, men också bara synliggöra det här, för alla vi som är föräldrar behöver ju också liksom förstå och kunna fråga varför.
Mm. Alltså, finns det någon motsvarande tjejzonen för killar? Vet du det?
Ja, men det finns ju väldigt många organisationer. Jag tänker att vi kompletterar varandra. Så det finns ju lite olika organisationer.
För jag menar, om det är en tjej som ringer så, så här, men jag vill att han ska sluta, alltså det är ganska uppenbart om det är någon som är våldsam. Man vill kanske att den ska sluta vara våldsam. Vad kan man göra då?
Ja, jag vet inte om vi kan lösa precis den situationen. Vi kan ju jobba med tjejen och stötta och finnas till för henne. Men det är såklart det du berör är ju att någon måste jobba med killarna. Och
det är ju roten på problemet, känner jag.
Nej, men liksom. Att vi
är... Självklart ska man stötta.
Det är där du startar din business.
Ja, men det här jag går igång. Ja. För att jag känner så här att jag skäms över det här som kommer fram med män och sådana bitar. Jag känner inte igen det överhuvudtaget. Men det som kommer fram, jag blir illa berörd.
Mm. Och får... Ja, men det är ju jättefint. Och det är ju alla ni vanliga... män och goa killar där ute. Jag är själv gift och har en son och en dotter. Det är ju liksom med de krafterna vi måste jobba tillsammans.
Mm.
Och också en anledning varför tjejzonen heter tjejzonen bara finns till för tjejer. Det har ju med att vi har valt den här målgruppen och att vi faktiskt har begränsade resurser.
Och jag tänker också en trygghet och specialisering på så här, jag känner mig trygg och höra av mig till någonting som är fokuserat för mig.
Ja, och där har vi ju valt att tjej, våra liksom. Volontärer är bara kvinnor.
Ja.
Just av den anledningen. Mm. Men i ett vidare plan, och där vi på Tjejzonen jobbar ju också med opinionsbildning och påverkansfrågor, så vill vi ju jobba tillsammans. Och det finns andra organisationer. Det finns en fin organisation som heter Killfrågor till exempel. Och de kan ju vi tipsa om.
Mm.
Om det är killar som behöver någon att prata med på samma sätt. Och att det är strukturer och samhälleliga frågor. Och någon slags vision är ju ett mer jämställt samhälle där vi liksom alla får vara de individerna.
Jag får ju en del tjejer som skickar för unga, alltså som skickar direktmeddelanden till mig som vill ha någon form av hjälp. Och då har jag faktiskt inte riktigt vetat vad jag skulle göra. Och försökt att säga, ha men du behöver gå liksom, söka hjälp i vården. Och så här, till slut så jag hänvisade jag till BRIS. Ja, så blev bara, ja, och så kunde jag avsluta det. För det blev jobbigt för mig. Mm. För jag har inte kunskapen. Eller någonting att hjälpa någon.
Men du vet
som,
vad du ska skicka kanske
nu
nästa tjejzonen.
Det är jättebra.
Ja, men det finns ju många organisationer. Just det här med chatter är vi ju flera som har. Och tyvärr, vi har jättehögt tryck på vår chatt. Så alla chatter verkar ju behövas.
Mm.
Och sen det som vi har här med längre relationsstöd. Det är ändå lite unikt. Det är inte så många organisationer som har det.
Nej.
Och olika typer av stöd passar ju olika personer och var de är i livet.
Ja.
Men vad är det för liksom metod ni använder för er själva och för dem?
Är det någon metod ni har tagit fram själva just för att stötta tjejerna? Eller är det någonting som ni har liksom tagit in utifrån?
Ja, själva metoderna att lyssna och stärkandes kraft i att lyssna, det är ju inget som tjejzonen har kommit på själva. Men på det sättet vi jobbar med vår metod som är hela den här volontärresan kan man säga. Hur vi rekryterar, att vi faktiskt intervjuar volontärer och säger nej till en del som av olika skäl inte faktiskt är lämpliga att vara volontär. Hur vi utbildar dem, vi har en grundutbildning, vi har en fortutbildning. Där finns det psykologer bland annat som kan berätta om olika ämnen. Alltså vi jobbar med professionella kompetenser i vår utbildning. Och hur vi liksom håller i volontärerna. Vi släpper dem inte, utan vi också läser deras chattloggar så att vi kan se att det är ett bra bemötande. Vi har några volontärer som är så här extra duktiga kan man säga, eller som kanske har varit volontärer en längre tid, som vi kallar för mentorer. Det avlastar också oss på kansliet här. Så att vi jobbar otroligt gediget med volontärerna. Men sen också själva metoden då. Ja, men vad är det volontärerna gör? De sitter där och lyssnar. Det finns ju forskning på. Där är jag också jättestolt över ett samarbete vi har haft med Örebro universitet. Och det finns en avhandling gjord på just tjejzonens metod. Och det är ju någonting som jag skulle vilja fortsätta att gräva i. Och att det skulle bli mer känt. För jag är ju så övertygad, eller jag och alla mina kollegor här, att det här är en metod som vi skulle vilja komma ut och sprida. Jag är övertygad om att det finns element också som lärare, vårdpersonal skulle ha en sån glädje av. Och föräldrar, varför inte?
Ja.
Ja, och jag tänker att den här, det går ju att skala upp. Alltså det låter inte som, ja, det, självklart behöver man ju stora systrar och mentorer och sånt där. Men att, jag menar, det här skulle man kunna göra större.
Ja, och element som i att tips till dig själv att håll tillbaka alla dina de här råden som du kanske vill hoppa på i början. Och bolla tillbaka, låt personen prata till punkt. Men också det, den tekniken vi har kring det här att kunna herbergera allt det man får lyssna på eller läsa då i vårt fall. Där finns det också saker man kan använda i sitt vardagsliv, tänker jag. Tekniker som att nu har jag gjort gott nog. Jag gjorde mitt bästa. Jag är nöjd med det och vila i det på riktigt. För vi har ju liksom det här ältandet och inre monologer i huvudet. Och
jag tror att det är bra för de som funderar på att kontakta er. Också att ni har, ta hand om era, för det är ju väl också en grej, tänker jag, att om man kontaktar er, att personen på andra sidan ska ju inte behöva utsättas liksom för mina, alltså det kan ju vara sådana tankar också, så här, nu kommer jag berätta någonting som är jättejobbigt, dels för mig som berättar, men också den som tar emot, och då måste det väl kännas ganska bra, tror jag, att ni tar hand om de som lyssnar.
Att ja, man, men verkligen, men det är verkligen en central del i metoden, och vi har ju också alla medarbetare här som jobbar med den här stödverksamheten får gå regelbundet i handledning hos en psykolog. Det kan vi inte erbjuda våra volontärer. Men det jag är väldigt stolt över att vi gör det här på tjejzonen.
Coolt.
Och att det är ett professionellt stöd. Mm. Och det är det som också kan vara en nyckel i att man faktiskt orkar jobba med det här år ut och år in. För det är en fråga som vi får och mina kollegor får. Ja, men vilket fint jobb du gör. Mm. Men hur orkar du?
Just det.
Men jag skulle vilja säga, absolut, det är tungt ibland. Men det ger en himla kraft och tillfredsställelse.
Det
och,
skulle varit ett drömjobb alltså för mig att vara en sån där chatt. Stora syster som ung. Alltså, för jag har alltid vetat att jag vill åt det här hållet. Och det hade ju varit helt fantastiskt. Och vilken styrka ni måste ge dem. Inte, för många av oss med den förmågan är ju en stora syster fast ute på stan. Helt ensam stora syster utan er backup, om man säger så. För det blir ju så om man är en sån person. Och, nu, och då får de vara det i ert, med er, det måste ju vara helt underbart, vilka, det kommer ju bli så här små, eller de också blir ju starka.
Ja, och vi ja, men exakt, och vi tänker ju, nu sa jag, vi har ungefär 240-50 volontärer per år, och en del av de volontärer fortsätter ju, och andra har sitt uppdrag ett år, och sen går de vidare. Men det här sprider ju ringar på vattnet, för jag försökte räkna fram det där. Vi hade 250 och så var det hur många var nya förra året, året innan och året innan. Och så har vi hållit på i ganska många år. Jag ser ju dem som budbärare av den här metoden framöver. Även om de inte har ett uppdrag här på tjejzonen. Och sen också så får vi ju en hel del pepp av tjejerna. Det kan vara, se om jag kommer ihåg något citat.
Vilka då?
Vi brukar dela de som,
volontärerna.
Nej, tjejerna. Alltså nej, de som stödsökande kontakt. Tjejerna. Det kan vara någon som skriver till exempel, jag tror att ni har räddat mitt liv ikväll. Eller, ni är fantastiska.
Wow.
Den här stora systern som jag fått nu ett år har varit helt livsavgörande för mig. Och jag är så glad att jag fick just henne. Vi har ju uppföljning också på, ja, men just nöjdheten hos lilla systrarna och följer upp i enkäter. Det kan vara jag känner mig mer självsäker. Nu har jag fått styrka att gå vidare och så. Så att det finns en massa pepp.
Wow.
Får ni stressfrågor också? Alltså, i och med att det är ju en av våra hjärtefrågor. Är det någon som bara ringer in för att det är för mycket i livet, att det, stressen är för hög?
Absolut. Ja. Det, stress det är ett vanligt samtalsämne. Och då har vi ju stressen i skolan eller stress i livet överhuvudtaget. Mm. Unga tjejer som är i arbetslivet, och det vet vi också hur mycket stress det är där för unga kvinnor.
Varför tror du att det har gått ner i åldrarna så markant med stress och så? Jag var inte så stressad som tonåring faktiskt, inte alls. Det kanske var folk som var det. Alltså jag kanske inte mådde toppen. Det gjorde jag nog inte, men stress.
Nej, man hade ju stress i skolan, men det verkar vara på en annan nivå.
Ja, eller hur? Ja.
Ja, jag tycker det är intressant, för vi och vi läser väl samma studie, kan jag tänka mig.
Mm.
Det är när all forskning och studier på hur unga mår sämre, och Folkhälsomyndigheten till exempel har sina årliga enkäter och har följt psykiska ohälsan hos unga sedan 1985.
Mm.
Och de har ju teorier som handlar om att skolan fungerar sämre, och sjunkande skolprestationer och utbredd skolstress är liksom bidragande orsaker till psykisk ohälsa. Och en större press och stress på unga att hitta en roll på arbetsmarknaden eller att få ett jobb, helt enkelt. Du behöver en högre utbildning, och det är svårare att få. Du behöver rätt kompetens för att få arbete. Det tror ju forskare liksom är bidragande orsaker till att vi mår dåligt. Sen varför det liksom kryper ner i åldrarna, det vet inte jag, men det är, vi verkar ju bli lite vuxnare tidigare. Allting är ju nästan,
ja, men vi vet
lite
ju,
tidigare. Jag bara kan se på mina egna barn, så tycker jag har en just
det. Jag tänker det här med, det börjar ju redan när man ska komma in på gymnasiet. Alltså, det är ju betygsintagning på de bästa gymnasierna. Så var det inte på min tid.
Nej, det är mera val. Det är mycket mera val. Det är ju val redan. Var ska Matilda gå någonstans? I vilken skola? Och det är liksom, det är också onödigt. Sätt dem bara i någonstans i närheten. Och liksom,
ja, men det drivs på. Liksom.
Det drivs på, ja. Det är prestige.
Prestige. Ja. Om man ska
på min tid, då var det stentavlor. Nära.
Nej. Ja,
men det är ju en, jag tänker, det är ju en komplex värld för oss alla, för vuxna och för unga. Och de befinner sig i en miljö som är skolan, där skolsystemet har liksom reformerats drastiskt.
Samtidigt som det är typ 1800-tal, skulle jag vilja säga, när det gäller så här mycket.
Ja.
Alltså så här, lektionen börjar så. Alla måste gå till samma hus samtidigt.
Det där är samma och det är sätt att genomföra.
Ja, exakt.
Vad tror du om det här då? Fast jag förstår, nu är de här utsatta för mycket, men jag kan tro att vi skulle hjälpa jättemycket om ungdomar, de som behövde en timme på morgonen eller 40 minuter eller så, sprang av sig allt vad de orkar, gemensam grupp, bara spring, 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 spring. Kanske detta skedde liksom två gånger om dagen, för att vi inte gjorde att sitta ner. Det är ju ingen som är det, och sen så blir det så här, ja, han har ADHD, han verkar inte kunna koncentrera sig. Ja, men vem, nej, liksom, han är gjort att bli någonting annat.
One size fits all. Ja, alla ska sitta ner och kamma det samtidigt.
Ja, men det känns ju jättegammeldags och fyrkantigt. Om man liksom kopplar till det här med psykisk ohälsa och så är det ju, jag läste någon annan rapport här nu som kom, att man måste skilja på de här olika grupperna, de som i det övergående vardagliga problem. Det var jobbigt i skolan just den dagen. Eller min pojkvän har gjort slut. Det är, så här, det är en helt normal reaktion. Mm. Var ledsen då. Eller känna stress. Eller en kompis har varit dum. Någonting har hänt i skolan. Och sen har man de som har djupgående problem. Det kanske finns missbruk eller övergrepp. Pedofili och så vidare. Dödsfall i familjen. Och det är ju det är två olika grupper, att vi inte klumpar ihop allting och kallar allt för psykisk ohälsa.
Ja, det är faktiskt rätt. Det håller jag med om.
Den tycker jag är intressant, och det kanske är någon koppling där ja. Också till i skolan med den här.
Det kan ju vara lite modernt att prata om psykisk ohälsa nu, för att det här med det som händer i livet. Alltså man pratar om så här snowflake generation i USA, om att alltså de som är unga idag, de går till söker hjälp av psykolog för helt normala saker, sånt som egentligen är livet. Varför det, vad det beror på, det vet jag inte, men
det är superintressant. Vi pratar om det en del här också här på tjejzonen, men att de här tjejerna som försöker hantera relationer, kompisrelationer, relationer till vuxna eller till en pojkvän, skolan, kroppen, och mycket frågor och kanske också oro och ångest kring det. Men att vi vuxna ska ju inte tolka in
för mycket
nej. Det här är psykiska problem, och att
precis.
All stress och nervositet är ju inte psykisk ohälsa. Så där har ju vi vuxna, och där kan vi på tjejzonen också hjälpa till i att så här, men det här är helt normala reaktioner. Men inte förminska det. Att man är jätteledsen för att en relation har tagit slut ska ju inte förminskas.
Och man får vara det.
Du får vara det. Det är helt okej.
Men jag tycker också att, för man kan ofta se till exempel, ja, men han ska utredas för ADHD, så ser man pappan eller mamma. Ja, det kommer ju direkt ifrån mamman eller pappan. De är precis likadana. Men vi har mindre acceptans nu. Nu ska det utredas. Alltså, vilket, ja,
på det beror ju gott
på.
Eller ont.
Det är lite på gott och ont, tycker jag.
Jag har en annan stickspårs här bara. Det här med GDPR. Jag känner, om jag skulle chatta med någon jag inte känner och dessutom säga, ja men, känsliga saker. Hur hanterar ni informationen i de här chattarna?
Ja, nej men vi måste ju absolut följa dataskyddsförordningen och GDPR, så att vi får inte spara information eller de här loggarna. Och även i de som var stödsökande och längre tillbaka. Så att
det känns ju tryggt.
Där följer vi lagstiftningen. Och det var ganska bra när den lagstiftningen kom. Det var ju mycket jobb att städa upp, men också se så här, vad har vi i våra register och hur hanterar vi all den här känsliga informationen. Så det har varit bra för oss.
Jättebra.
Vad bra.
Ja, men det känns ju tryggt.
Ja, verkligen. Men ni måste ju kunna föra statistik och så. Men det hinner ni kanske.
Men det är inte person, det är inte kopplat till person. Det är helt anonymt.
Det blir ju liksom antal samtal som handlar om våld. Och precis. Det är mycket siffror och så. Men det är ju inte personerna bakom helt.
Nej.
Ja, vad skönt. Då ska vi se här. Jag kände liksom att det blev lite sådär emotionellt här med orsaker. Det här med varför. Mm. Vill du utveckla eller lägga till någonting mera där? Det kändes som det är otroligt viktigt, tycker jag.
Ja, men jag tycker att det är ett vuxenansvar i att våga stanna i och fundera på varför. Sen är ju inte det metoden vi har på tjejzonen, att pressa på om varför, men det medvetenheten måste vi ju ha. Att förstå att det finns någonting bakom de här symptomen.
Mm.
För det är solklart för oss som jobbar här på tjejzonen att bakom väldigt mycket av de här symptomen så döljer det sig någonting annat.
Mm.
Och det är ofta trauman på olika sätt.
Men det är otroligt viktigt det som berättas, och det är fokus på den personen som kontaktar er. Dens behov, låter det som.
Ja, men exakt. Och lyssna in var den här tjejen är någonstans i sin berättelse.
Mm. Och dela livet liksom.
Jag tycker att det är en del av livet att ta reda på sitt varför. Alltså, det är ju jättebra att de får börja så tidigt. I och med att de kontaktar er så kanske det blir naturligt att de tar reda på sitt varför.
Mm. Men jag känner också att vi är kanske lite, alltså du och jag, Caroline, vi är lite speciella. Vi håller ju på och liksom ställer väldigt mycket varför. Mm. Det kanske inte är så att man vill det, utan man kanske bara vill få att det funkar. Alltså, jag orkar inte ha ångest, hallå. Så här, ta bort det så att jag kan gå i skolan och vara normal.
Mm. Ja, och många funderingar är ju att jag känner mig inte normal. Är det här normalt? Och det kan ju också vara en funktion att få lugna och säga, det här verkar helt normalt.
Eller,
du är helt normal, du är jättefin och perfekt som du är. Men du har ju varit med om en svår historia eller en händelse. Men att det finns många funderingar om vad som är normalt och är jag normalt och är det normalt att känna så här. Det är vanliga funderingar.
Gud, vad
har du någonting annat som du vill att vi ska fråga om eller som du vill lyfta själv?
Nej, men jag vill uppmana att det är så roligt att ni kom hit i tjejzonen och vi får komma ut
underbart.
Lite. Följ oss gärna i våra kanaler på Facebook och Instagram.
Och sen har ni en hashtag också. Vi lyssnar.
Vi lyssnar. Den hashtaggen kan ni följa.
Då tycker vi så här. Vi vet att ni lägger ut massor på Instagram. Nu kan ni ju göra en bra sak idag.
Precis.
En god gärning. Så lägg ut och berätta om att tjejzonen finns med hashtaggen vi lyssnar.
Ja, grymt. För då sprider vi det här vidare. Det viktiga arbetet som tjejzonen gör.
Mm. Ja, men exakt.
Och så kan vi hjälpa många tillsammans.
Precis. Det grymt. Är vi jätteglada för.
Mm. Och vi är jätteglada för att vi fick komma hit och fick prata med dig, Anna. Det har varit ett fantastiskt givande samtal. Dels vet jag att det är givande för er lyssnare, eller vad vet jag. Men det tror jag i alla fall.
Uh-huh.
Men för oss, mig och Caroline också, att få komma hit. Och, ja, man och känner allting. Kanske någon som man kan hjälpa genom att tipsa.
Ja. Mm. Och också bara få tänka på att det här förekommer. Att de, alltså, som småbarnsförälder så har jag lite mindre fokus på just unga tjejer. Så, och det...
Jag har en dotter, jag menar, hon är ju inte tillräckligt gammal. Eller hur gammal, du sa, vad är det för ålder?
Ja, vi har
minimum,
ju,
max.
Ja, men vår målgrupp är 10-25 och det har vi faktiskt sänkt. För att inte för så länge sedan var vår målgrupp 12-25. Men när vi såg att det blev yngre tjejer i chatten så vill vi finnas till och ta emot samtal även för dem. Så därför har vi sänkt till 10-25. Men de allra flesta som hör av sig till oss är i åldern yngre tonåringen.
Mm.
Runt 14, 15, 16. Kanske en känslig ålder.
Ja, väldigt viktigt också att få just stöd, känner jag.
Precis.
Otroligt.
Man har mycket funderingar kring livet också i allmänhet.
Ja, men då är det ju perfekt att få prata med någon stora syster som kan liksom lyssna. Och så får man ta det därifrån.
Grymt. Precis, det är
Gud, jag skulle nästan vilja bli sån här stöd, men jag kanske är för gammal.
Att vara volontär i vår chatt har vi ingen ålder.
Nej.
Så du är så välkommen.
Ja, gud vad härligt.
Grymt.
Ja.
Vad bra, tack så mycket.
Tack
så mycket.
Ja. Jätteroligt att få vara med i er podd.
Ja, tack.
Tack för att vi fick komma.
Då har vi lyssnat på Anna Garvander på Tjejzonen.
Ja.
Vad tar du med dig?
Ja, nej, men jag tar väl mest liksom med mig i att i den här, som jag sa innan, i den här tiden när det uppdagas så att kvinnor är så utsatta på så många
Me
sätt.
Too. Ja. Josefin Nilsson-dokumentären och så vidare och så vidare tyvärr.
Så ligger de väldigt rätt liksom fram och de kommer ju bara växa så det knakar antagligen. Mm. Ja, vad tar du med dig?
Jag tar med mig det här med att det är ett tryggt och säkert sätt att prata om hur det är med någon annan som man nödvändigtvis inte känner.
Mm.
Utan man kan testa och ta fram man kan testa sin historia. Att man berättar lite grann och så får man känna, ja, men hur kändes det där?
Yeah.
Och sen bygga på sin historia och sen faktiskt göra en skillnad i sitt eget liv.
Ja, det är superbra.
Mm.
Ja, men om man vill komma i kontakt med dem, då finns de ju på Instagram som Tjejzonen.
Och sen så har de en hashtag, vi lyssnar.
Vi lyssnar, ja.
Så den kan ni kolla på.
Men det vore jättekul om ni, jag menar, gör en bra gärning och lägg ut någonting och berätta om det ni har hört.
Exakt.
Och säger, vi lyssnar. Så sprider ni dem till era kompisars barn eller vänner, sådär.
Precis. Ja, men det här är jätteroligt att ha med tjejzonen, för att det går ju verkligen hand i hand med vårt syfte i podden att prata om saker som är svåra att prata om.
Verkligen.
Och de här gör ju verkligen skillnad.
Ja, så tjejzonen.se också.
Grymt.
Och så vill vi tacka Sunfleet för att ni
härlig
hänger
sponsring.
Med oss.
Ja, fortfarande. Nu. Och alla som lyssnar.
Ja, det vill vi.
Vi är så otroligt tacksamma.
Ja, verkligen.
Fortsätt med det, lyssna.
Ja, tack så mycket.
Mm.
Ha det bra.
Hej, hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.